Ja, nu samlas ju Förenta Nationerna och världens vise i New York och ska försöka lösa världens problem. Är det inte så? Och Abbas, han har nyss lämnat in ansökan om en palestinsk stat. Och det här ser ju ganska normalt ut om man nu ser efter världens tänkesätt. Då ser det ju, det är klart någon sån stat tycker man ju då. Eller? Jag menar världens tankesätt nu. Men Bibelns tankesätt, det är lite skillnad på biblisk vishet och världens visdom. Jag vill ta er tillbaka till Ur. Det var intressant det här när man studerar om Abraham, så kom jag upp på en hemsida som handlar om Ur, det babyloniska Ur. Man hade en sån framstående kultur som man hade både rinnande vatten och bibliotek. Och sen hade man kunskap om himlakropparna som man funderar än idag vart man hade fått tag i. Så någonting följde med, så att säga, första generationerna här. Från Gud alltså, som liksom ligger latent. Som de muntligen har fått kunskap om, som inte vi knappt, vi kan lista ut hur de har fått tag i. Men ni vet att de för, alltså, det är ju tydligt att alla stjärntecknen står ju i Jesaja, att det var Gud som gav namn åt. Och han talar ju hebreiska. Så det går att spåra tillbaka alla namn där på hebreiska, alltså på stjärnor och allt sånt här. Så det blir intressant, men jag ska inte spinna mer på det. Men det finns faktiskt en möjlighet att de hebreiska namnen, alltså redan från början, ligger i namnen av benämningen av planeter och stjärnor och allt det här. Och sen har vi ju detta med judisk tradition och judiska seder, och då hade de sådana här berättelser för, och då kom jag in på en sida som berättade att en dag så small det till. Tera hette ju Abrahams pappa då. Det small till för han arbetade med att tillverka avgudar. Nu är det en judisk sed, en sed där, det står inte i sägen. Och det var ju förstås lilla Abraham som hade vält en stor avgud så det kraschade om ett. Och Teran springer in där och ropar: vad gör du? Det var inte jag, det var han, sa Abraham och pekar på en annan avgud. Och i min bibel så står det ju att avgudarna varken kan höra, tala eller röra sig. Det var parentes. Nu är vi tillbaka till världens problem och Abraham. Man säger då: globala problem kräver globala lösningar, och ni ser ju vilket håll det här går åt, va? Internationella domstolar, och nu har vi tydligen fått en internationell armé också. Och sen verkar det ju då, och det tar vi upp på vår undervisning, att det verkar som kvartetten alltså är början på denna världsregering som vi ser nu. De kliver ju fram mer och mer och tar över. Det verkar ju som FN har en egen armé nu, och det är ju NATO. Varför upplöstes aldrig NATO? Den var ju kvar. Och nu får man agera. Det var ju första gången som man på direkt order av Förenta Nationerna går in i ett annat land. Alltså. Libyen tänker jag då på. Och det står ju uppenbarelseboken om vilddjuret. Vem kan strida mot det? Så det måste ju ha något. Alltså vilddjuret måste ju ha en armé. Och jag tror bestämt att denna armé kommer att så småningom garantera freden. För det står fred men ingen fara, står det på flera texter. Och i grundtexterna där på grekiska så står det att det ska bli en fred med en säkerhet. För Israel kommer aldrig att gå med på fred om man inte har en säkerhet för fred. Och det står faktiskt fred med säkerhet. Och Abbas för 14 dagar sedan la ju fram förslaget: varför inte låta NATO vara den som garanterar det här? Vi får se hur utvecklingen går. Det är ju precis i sådana fall med vilddjuret i linje. Med kvartetten och vilddjuret. Vi ska följa utvecklingen framöver och förstå vad klockan är slagen. Att när Israel får en fred, det är en falsk fred alltså. Men det kommer en slags lösning och en delning av landet. Och be för Israel alltså. Nu är deras tid att få öppnade ögon och se och förstå vem Jesus är. Nu är det deras timing. Och vi vet ju att det är väldigt märkligt det här. Alltså den här frågan man tar upp. För man kommer ju aldrig att kunna lösa det här. Det handlar ju alltså om Ismael och Isak egentligen. Hela problemet man sitter nu och pratar om. Det är ju bibliska problem som kommer av en profetia ställd till Ismael bland annat. Men vi ska ta upp den här arabiska våren. Om ni går in och lyssnar på våran undervisning så har Gud två linjer som man drar upp tydligt med massor av bibelord som underlägg. Och det, Israel ska få landet 48. Och när Israel har fått landet 48 så ska jag samla alla hedningar mot dem. Det är liksom, det går mot Armageddon redan från 48, mer eller mindre. Och det har accelererat de sista åren här. Och då har vi den här arabvåren som har kommit. Och jag tror det är profetiskt. Gud låter det vara en profetisk bild. För på våren då knoppas ju träden, eller hur? Då står det så här, Lukas 21, 29. Han gav dem en liknelse, alltså ett bildligt tal. Se på fikonträden, eller fikonträdet. Och alla andra träd. Då står det Eido där som betyder förstå utvecklingen av Israel som nation och hedningarna. Då står det alltid pågående form allt det här. När ni har förstått Guds rådslut med Israel och Guds rådslut med hedningarna så kommer ni att förstå. Och sen har vi ju sett vad som börjar hända när arabvåren brakar loss. Ett hat emot Israel som är ruskigt otäckt, får jag lov att säga. Ruskigt otäckt. Till och med i vårt grannland här så är det en sån antisemitism som man häpnar alltså. Men ni ska veta att det inte är mot kött och blod vi strider, utan det är en makt som är lösläppt. Antikrists ande, står det i Bibeln. Det är direkt emot Gud och hans helige ande. Profetian över Ismael och hans säd araberna, den finner du i första Mosebok 16 och 11. Och det är det man försöker att ordna till nu, fast man kommer inte lyckas på ytan möjligtvis. Sedan sa Herrens ängel till henne, se du är havande och du ska föda en son, honom ska du kalla Ismael. Ty Herren har hört hur du har lidit, han ska vara som en vildåsna. Hans hand ska vara mot alla och allas hand emot honom. Vad pratar han om här? Jo, han pratar om att araberna kommer att bli ett sånt bångstyrigt folk som kommer aldrig att få ordning på det här. En vildåsna går ju knappt åt. Det är det svåraste du kan tämja, så är det en vildåsna. Mer bångstyrig får du leta efter. Hur man än försöker så kommer man alltså inte att lyckas. Och det vet vi ju sen i Matteus 24. Hur hela det här tankesystemet som The New World Order har fullständigt faller samman. Det kommer att falla samman. Där man hade tänkt. För Gud säger att mänsklig visdom aldrig kommer att lyckas utan komma på skam. Och i Bibeln så kan du ju läsa om i Galaterbrevet 4 hur Gud använder den här bilden av Jerusalem som lever i slaveri och araberna så att säga, Ismaels folk. Också en andlig bild, Galaterbrevet 4. Mot dem som vandrar i anden. Och jag hittade en häftig bild, för man kan ju undra, vad är det att vara fattig i anden? Jo, om vi slår upp psalm 142, som är en mycket intressant psalm om du sätter dig in i det. Där står det i vers 4 så här. Ni vet, saliga de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket, står det ju i Matteus 5. Och där står det svaret. Vers 4, folkbibeln. När min ande tynar bort i mig är du den som känner min stig. Och det där, det stämmer ju ganska bra med vad Paulus beskriver i andra Korinthierbrevet. När han beskriver att ja, det var ju så svårt så att vi var totalt villrådiga. Vi fann inte, ja, det hade gått. Det hade inte gått om inte Gud i sista sekunden hade gripit in. Ser ni, det är det som är att vara fattig i anden. Det är att vara beroende. Och då som Elvor sa förut, vi ska ju pröva andarna, står det. Och det finns ju egentligen bara, om vi säger så här, två andar. En är ju världens ande och en är ju Guds ande. Om vi säger nu så här, Guds ande kännetecknas av ödmjukhet och beroende, det är vi med om. Fattig i anden, den tillhör himmelriket. Det är ju ande det. Så den som inte har lösningar på allt, och den som inte har företagstänkande, och den som inte har vägarna fram, och den som inte har några pengar, och han tillhör Guds rike. Men den som har svaret på allt utan att fråga Gud, eller den som har, förstår ni? De talar som världen, men, och världen lyssnar till den. Är ni med? Men den som lyssnar till oss, står det i första Johannes där. Det hela tiden handlar om världen och Guds heliga ande. Och det är det som skiljer det ödmjukhet och beroende. Och så står det ju första Korinthierbrevet 1:26 så här då. Gud utväljer det som ingenting är. Och det är jag ju väldigt glad för, inte du det? Då har ju vi en chans. Det står så här, bröder och systrar, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många var förnäm släkt. När det som för världen var dåraktigt. Precis motsatsen till vad hon sa. Har Gud utvalt för att låta det visa stå på skam. Och det som för världen har sagt var svagt har Gud utvalt för att låta det starka komma på skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som ingenting var till var, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Så Gud vill vara nära en människa som känner sig ganska betydelselös och beroende. Det är märkligt. Egentligen. Då är Gud nära. Så när vi känner oss sådär fördömda och misslyckade och kommer med ett ärligt hjärta till Gud och säger precis som det. Halleluja. Många salmerna handlar ju om det. Att det är mitt i salmen, det går ner så här va. Och sen helt plötsligt när David ofta, han får förstå Gud mitt i svårigheten. Men vi prisar dig ändå, Herre. Halleluja, du har ju gjort så underbara. Du har ju fört oss från Egypten och genom Röda havet. Det var ju totalt omöjligt. Och sen har du gett oss landet och fört oss i. Vi ska ha blicken på Jesus. Men så ofta vi tappar den där blicken och så går det neråt. Vi ser omöjligheterna, men ska blicka upp till Jesus. Abraham och Sara, det mänskligt sett så var det ju inte så smart att kalla dem. För det var ju inte mycket kvar av deras förmåga att kunna föda barn egentligen. Eller hur? Det var ju nästan noll. Gud utvärderar det som ingenting är. Ja, det var noll. Men, ja, jag menar då först i början. Nej, precis. Då är det kört, med andra ord. Men Gud säger ändå att genom er, eller genom dig och Abraham, ska det bli en stor nation. Det är ju helt att bara tänka något sånt, va? Och lägg märke till att Abrahams kallelse kommer direkt efter berättelsen om Babels torn. Babels torn handlar om att göra sig ett namn. Det bygger hela tiden på denna mänskliga visdom. Och det ser vi idag hur man till och med pratar nu om världens visa. Man har alltså på förslag att sätta in ett råd av, så att säga, ja, världens visa. De visaste liksom, i världen. Och det skapar alltid en nivåskillnad mellan människor. Jag hörde för ett tag sedan en undervisning av Sven Reichman som går att ladda hem också, som var fantastiskt bra, där han säger att det som framträder tydligast i synden som bor i oss är förmågan att vi skiljer på människor. Och steg ett, vem är högst, du eller jag? Steg två, om du är under mig, vad kan jag då använda dig till? Det är människans synd. Alltså det är det som är mest framträdande hos människans fallna natur. Så är det att skapa nivåskillnad mellan högt och lågt. Och då blev jag så glad, för jag tänkte på Johannes Döparen. Vad skulle han predika om? Berg, sjunk. Dalar, höj. Där har du nivåskillnad. För att alla människor ska kunna se härligheten från Gud. Så denna nivåskillnad, de här bergen, skapar en blockering för människor att kunna se Guds rike. Och då börjar vi förstå varför Jesus var så arg på fariseerna. Huggorms yngel! Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva går ni inte in alltså, i Guds rike. Och de som vill gå in hindrar ni. Varför gjorde de det? Jo, för att de skapade ju denna nivåskillnad. Man ville ju sitta på första plats. Man ville ju hela tiden upp till högsta topp. Och det finns ju en liknelse mellan publikanen och farisén. Där farisén ser ner på den här publikanen och skapar en nivåskillnad. Och det var det som gjorde att man inte såg Guds rike. Så vi ser vad vi gör då. Vi ska tillbaka till Abraham igen. Han drog alltså efter tilltalet han fick emot löfteslandet. Och det är samma bild som när vi. Det står alltid tro och så står det emot Kristus i grundtexten. Han är ju vårt löftesland. In i Jesus och liksom va, hela tiden. Sträva mot Jesus, mer av Jesus. Och när han kom till Kanan, som det hette då, så gjorde han två specifika saker. Han byggde ett altare av ohuggna stenar och han slog upp ett tält. För ett tag sedan hade jag en dröm. Och det där med tält förresten då. Jag ska ta bilderna här först innan jag berättar den drömmen. Den andliga bilden av altaret är att bekänna att någon annan måste dö istället för mig. Det är den original evangeliet ända från Eden. Där det djuret slaktades för Adam och Eva. Altare står alltid för det. Men så står altare också för utbyte av kraft. När jag går fram till altaret. Så lägger jag ner någonting. Och då får jag någonting också. Men det här som vi snart ska lära oss, det tar tid att lära sig dra kraft ifrån Gud. Vi kommer till det i Jesaja 40 sen. Det är en process där vi får gå igenom saker och förstå hur man så småningom lär sig att dra kraft ifrån Gud. Han slog upp sitt tält. Och det står det i Hebreerbrevet 11:9 så står det att han levde som en bekände sig som en främling på jorden. Står det där. Så att leva i tält är en sån här temporär boning. Och det är en bild på oss troende som inte bygger fasta boningar på jorden. I Uppenbarelseboken så står det jordens inbyggare, står det ofta. Och på grekiska så står det egentligen de som bygger fasta boningar på jord. Alltså det är en profetisk bild på folket till exempel i Sodom, ni vet när Lot drog ut därifrån så byggde de ju, det dröjde ju inte länge för han bodde i hus. Fasta boningar. Och det är en bild på staden då. Och det där blev så levande för mig för ett tag sedan. Jag hade en dröm om, vi befann oss i Finspång faktiskt. Och jag bodde ju i en liten håla som hette Lotorp som låg norr om Finspång. Och helt plötsligt när Elva och jag står där så det var en flod emellan så här. Det är ju Noa som rinner hela vägen upp Lotorpsån. Men och så var det hus på den sidan. Men på våran sida så jag såg inte att det fanns något hus. Men vi hade våra saker i en temporär boning. Så att säga, det var jätteknepigt. Men där var det hus och de hade fönstren öppna där och det var sol och så, men helt plötsligt så ser jag att över Lotorp flog upp en jätterök, alltså jättebrand, och jag säger till Elvor så här att det är väl ingen fara, det når väl inte hit liksom. Men helt plötsligt så börjar det explodera i varenda hus, de här mitt emot, alltså ur de här öppna fönstren så kommer det, tänkte att du slängde in en brandbomb liksom. Och det är också nära så jag säger till Elvor, hinner vi verkligen hämta våra väskor? Alltså nu gäller det att sticka härifrån snabbt. Hinner vi verkligen hämta våra väskor? Sen var drömmen slut. Men jag hade alltså en upplevelse i den här drömmen. Att där vi hade våra väskor, vi var alltså på resande fot. Vi hade bara, allt vi ägde hade vi liksom i en väska. Och det var bara en temporär boning. Vi var bara att hälsa på våra gamla där jag bodde. När jag inte var frälst så att säga. Och det är ju en profetisk bild att inte ha någon. Vi kan, alltså det står ju så här, vi har pratat med senast män igår. Det är ju inte pengar som är ont, utan det är kärleken till pengar som är ont. Är du med? Det finns ju många härligt rånde som är rika. Gud välsigne dem. Förstår ni skillnaden? Men han sa att det är ont att vara rik. Fast det är inte riktigt sant. Utan det är kärleken till pengar som är roten till allt ont. Alltså att vilja mer hela tiden. Men som sagt, vad jag sa förut då, att sök först Guds rike, är ju en bild på altaret, och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra. Eller allt annat ska tilläggas också. Nu är det så här att i det hebreiska ordet för kallelse, och det kan ni nog flytta över sen, för jag har kollat på det också i nya, så är det väldigt intressant. För vem var det som bad så underbart att Gud kände oss redan till du säger? Gud kände oss redan innan vi var födda, och det står faktiskt så i Jeremia. Han kände honom redan innan han var till. Hur kunde han känna honom innan han var till? Det står faktiskt ginosko där, eller jada står det. Det är samma sak som Nya Testamentets. Ha gemenskap med någon som inte är till. Kalla bara Gud då. Vi kommer ju aldrig få svar på de här frågorna först Jesus kommer. Men ordet betyder att ge någon ett namn. Det gjorde han ju med Abraham, vet ni. Han bytte ju namn. Och sen ligger det i betydelsen av kallelse eller kalla. Kara, jag förser dig med allting du behöver för att uppfylla din uppgift. Först kallelsen, och sen ger han dig ett namn, vem du är, och han har känt dig innan jorden ens var till, och sen är rätt tid inne, ja då kallar han dig in i tjänst, och så säger han så här: du, vill du tjäna mig? Ja, men jag har inget att komma med. Nej, det är bra, men jag har. Jag tänker ju på Mose när han mötte honom stammande där i brinnande busken. Gå och säg till Israels barn. Och han kände sig nog bra liten. Men vad ska hälsa och heter, och jag är. Och i det namnet finns det allt du behöver. Saknar du något, Mose, så be till mig. För jag är. Och det gäller samtliga som tror, alltså. Gud har kallat dig till någonting, så det är bara att ropa på hans namn. Åkallar, det står ofta att man åkallar hans namn. Vi kommer att komma in lite mer på det också. När jag blev nyfrälst, eller jag blev frälst, så var det ju härligt att bara flöda så här. Halleluja, döpte mig och det var glädje, ni vet va? Och sen var det tört som fnöske. Och då trodde man, nu har Gud lämnat mig. Och jag vet inte vad jag ska ta vägen. Fördömelsen kommer, har ni vet. Ny kristen, då går livet lite så här va. Då tror man dör när man är här nere. Nu möter guden igen. Gilgal är ett sånt ställe där det går så här över bergen. Nyfrälst. Jag känner igen det där på killarna sen, så jag kunde ju lära om det där, de som kom då och blev frälsta. Och stod de sen nästan och grät. Gud har inte lämnat dig, broder. Det bara visste man redan innan vad de tänkte liksom, när de var deppade. Tack Jesus. Och nu drar ju Abraham ner till Egypten här. Kan du läsa kapitel 12, första Mosebok 12. Och jag tror att han följde Lot ner. För han var ju pådrivare, va? Han skulle ju ner och ordna till det. Och Lot betyder faktiskt täckelse på hebreiska. Så här har vi en profetisk bild. Och i Egypten finner du inget altare. Så där kom Gud inte först. Och du finner heller inget tält. Jag vet inte vad han bodde i. Säkert i hus. Och när han kommer dit sen, så får han gåvor av farao. Då kommer jag ju tänka på Gud. Gud som ger alla goda gåvor. Men de här gåvorna som farao gav nu, det är det som har ställt till det här problemet som FN sitter och försöker att lösa. Fattar ni? De gåvorna som farao gav här. Här kom ju Hagar. Han gav ju tjänsteflickor och slavinnor och allt det här. Ni kanske undrar var Hagar kom ifrån. Jo, hon kom från en gåva ifrån farao som var med. Och nu sitter man här och ska försöka lösa detta. Och när nu Gud från början då utväljer Abraham, så tänker han faktiskt skapa en helt ny nation. Inte Babylon nu, för nu överger han nationerna, kan man säga på ett sätt. För att på det sättet kunna välsigna hela världen. Det vet vi att evangeliets budskap är. Och han vill göra det genom Abrahams säd singularis, som är Jesus Kristus. Och jag vill ta er med nu till en predikan för att ni ska förstå det här med säden och förbundet och så vidare. Och arvet. Och här. Tänk nu vad han, alltså till Babel handlar Gud med nationerna. Och där kan vi se att nationerna, om du räknar i första Mosebok 10, så ser vi att det är 70 nationer. Och så står det på ett annat ställe att han låter nationernas antal bli som Israels barn. 70. Och man var 70 när man kom ner i Egypten. Det är ganska märkligt alltså. Och efter Babel så handlar Gud genom en ny nation som man kallar Israel. Efter korset sen så handlar Gud med var och en som tror. Ser ni? Han blir individuell. Och det ska jag visa er nu. Genom att citera en predikan här. Där Petrus den här gången nu predikar Petrus i Apostlagärningarna 3. Och lägg märke till vem man predikar till. När Petrus såg det sade han till folket. Israeliter. Och judar alltihop. Och vet ni vad Israel betyder? Det kan skilja lite. Men de mesta översättningarna jag har tittat på, det betyder det Guds prins. Eller den som ärver Gud, med andra ord. För en prins ärver ju. Det ska ni komma ihåg. För att det är profetiskt i den här predikan, just det hebreiska. Han pratar hebreiska här alltså. Ni som ska ärva Gud alltså. Och så fortsätter vi. Varför är ni förvånade över det här? Och varför stirrar ni på oss om av... Vi av egen kraft eller fromhet hade gjort så han kan gå. Ni vet ju handlingen här. En blev ju helad och vi sköna porten och så vidare. Nej, Abrahams, Isak och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare eller pojke, som det också kan betyda. Jesus, här har du Abrahams säd, singular alltså. Han har förhärligat säden, Abrahams säd som skulle komma. Och i Hebreerbrevet 3, tror jag det står, nej, i Hebreerbrevet 1 och vers 2, så står det att det är han som ärver allt. Han är insatt, alltså smord, betyder ju det va. Messias betyder smord. Han är smord för att ärva allt. Så Jesus ärver allt. Som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, då denne hade beslutat att frige honom. Och sen hoppar vi till vers 22 sen då. Mose har sagt, en profet som är mig lik skall Herren er Gud låta träda fram ur era bröders krets. Ja, han kommer från judarna. Frälsningen kommer från judarna. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Och sen kommer det. Men var och en av er israeliter som inte lyssnar till den profeten. Det här förstår inte många. Förstår ni vad han pratade? Han pratade till israeliter och var och en. Var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Alla profeter, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna. Och kommer det här igen, Israel. Arvtagare till förbundet singularis, står det där. Som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham, i din avkomma, då står det säd singularis, Jesus, i Jesus Kristus skall alla folk på jorden välsignas eller inympas. Vilken plan. Va? Käre Gud, vilken plan Gud har alltså. Men han, nu ska jag märka en sak. Och då tror ju många, ja men då måste han ju ha förkastat Israel. Nej, det är det som är så häftigt. Han kan inte och har inte förkastat Israel. För om du läser Jesaja 66 så finns det en hemlighet där. Där ska säden födas och sen kommer landet och sen kommer allas uppståndelse från de döda sen i tre steg. Jesaja 66. Så landet måste finnas där för att uppståndelsen från de döda överhuvudtaget ska kunna vara möjligt. Och det här stämmer exakt med Romarbrevet när han tar upp att Israel ska som sista nation upptas i sitt eget olivträd och inympas igen. Det är det här inympningen vi pratar om här. Och det här kommer att ske genom en nöd. Det står i Daniel 12 att på den tiden ska var och en i ditt folk som står uppskrivna i boken komma in. Vi lever ju precis före Jakobs nöd. Hur allting liksom bara pressas emot Israel. Och man kommer att få öppnade ögonen. Gud välsignar dem där nere alltså. Vi känner ju folk som lever på Västbanken. Och de har fått kallelse. Och en särskild en tjej. Hon har en jättestark profetisk gåva. Hon ber och ropar till Gud för de ortodoxa. Hon har sån kärlek till dem alltså. Ber för att de ska få öppnade ögon. Han har låtit sin kännare träda fram och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända, han kommer igen, var och en av er. Ska vi titta på förbundet en gång till då, Hesekiel 16. Hesekiel 16. Och det är så långt bak som 60, Hesekiel 16 och 60. Men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din, kommer igen, i din ungdomsdagar. Och upprätta med dig ett evigt förbund. Och så fort det står evigt i Bibeln så är det Guds eget liv. Ingen annan varelse har evigt liv än Gud. Han har ett liv som har varit, är och kommer för alltid att bli. Det handlar om liv. Han sa ju till hem, ni läser i skrifterna för att ni tror att ni har evigt liv i dem, men ni vill inte komma till mig. Abraham säger, då blir inympad alltså, för att få evigt liv. De vill inte komma till Herren bakom hela boken. 62. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig och då ska du inse att jag är Herren. Och så står det att jag ska förlåta dig allt vad du har gjort. Och då vet vi att det handlar om lammet. Se Guds lamm som borttager världens synd. Det stod Johannes. Och tänk vad Johannes, att man inte förstod. Alltså när Jesus föddes. Man pratade om det här, det som hände i hela Israel. Det som hände. Och när Johannes föddes. Det skedde ju sådana under som man pratade om det också i hela Israel. Hans pappa var ju tyst och när pojken skulle få ett namn så ropade han Johannes. Och det står faktiskt att det här talet spreds för hela Israel. Och jag pratade med dig förut, Olle, va? Om när Jesus i Matteus 16 kommer till fariseerna. Det här var ju läst folk. De kunde ju skriften utan till, mer eller mindre. Men man var blind ändå, man såg inte. Och då säger han där att himlens och jordens, eller himlens tecken kan ni tyda. Men varför kan ni inte tyda? Kan inte tyda tidens tecken. Och där står det Kairos Semeion. Vilket betyder den bestämda tiden för Guds vilja. Förkortat. Den bestämda tiden för Guds vilja. Och då kan jag säga en sak. Han kan inte mena någonting annat än Jesaja 7. Han kan inte mena någonting annat. Här står ju han som jungfrun skulle föda. Alltså när han säger så, tecken. Herren ska själv ge er ett tecken. Jungfrun ska föda. Och du ska ge honom namnet Emanuel. Och sen i Jesaja 9 så står det om gossebarn igen. På hans axlar ska riket vila. Herradömmet. Och ute i öknen så dånar ju Johannes och Ramon precis samma sak. Herradömmet är här. Nu är Guds rike här. Och man fattar det. Man kunde inte lägga ihop skriften. Och förstå. Men de som förstod, det var ju en hel del judar och alltid varit. En del av Israel står det ju förblindat. Men många har ju alltid trott. Många. Och Vad handlar det här förbundet om egentligen? Jo, det handlar om att lära känna Gud. För det stod här i Hesekiel 16. Och då ska du inse att jag är Herren. Där står det Yada, som betyder innerlig relation. Alltså på den tiden när jag upprättade eviga förbundet med er, då ska ni få lära känna Herren och jag kommer att ha en relation med er. Relation med er. Det är därför Jesus använder exakt samma ord i Jesaja 10 när han säger 10:14. Jag är den gode herden och jag känner mina får. Det står det samma ord. Ginosko, men det är samma ord som jada. Jag är en levande beröring med mina får. Och mina får, de är i en levande beröring med herden. Hur kan de vara där? Jo, genom evigheten, genom anden. Så kan man det. Man kan ha relation med Gud genom den heliga ande. Helt underbart. Abraham vänder tillbaka igen till landet. Kapitel 13, första Mosebok. Och här ser vi en omvändelse. Det får vi göra också i våra kristna liv. Både 1, 2, 3, 4, 5 och 6 gånger. Man säger något som man ångrar. Så känner man hur samvetet trycks ner. Och så kommer man. Förlåt det jag sa nu. Det var för hårt. Så vänder man om. Man kryper alltid för honom. Förr eller senare. Om man vill ha ett rent samvete. Vill säga. Och här kommer tältet och altaret igen. När han vänder om. Nu reser han upp tältet. Och står det i första Mosebok 13. Så bröt Abraham upp från Egypten. Och han begav sig till Negev med sin hustru och allt han ägde. Och Lot var med honom. Abraham var mycket rik på boskap och silver och guld. Han färdade från lägerplats till lägerplats. Från Negev ända till Betel. Till den plats där hans tält tidigare hade stått mellan Betel och Ai. Och där han förra gången hade rest ett altare. Där åkallade han Herrens namn. Och där står det samma ord som kallades igen. Kara. Han vänder tillbaka, bygger ett altare och bekänner: Herre, bara du kan förse mig med det jag behöver för min kallelse. Bara du, Herre, har kallat mig. Det är så underbart. Han alltså åkallar Herrens namn. Ser ni vad det betyder? Det här, det är ju inte bara att ropa Jesus. Det är inte det betyder, utan man måste ju förstå. När han kommer han ju säga att många, jag känner er inte. Då står det där ordet igen, med gemenskap. Det står att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det står det kara igen. De som gör sig så beroende av Gud, alltså som man behöver honom för ledning och för allt det, så det menas mer. Annars så skulle ju varenda spanjor bli frälst, för de heter ju nästan Jesus. Varenda. Det är Jesus och det är Maria Jesus. Och det, om ni har hört på fotboll så passar de med varandra. Då kan man ju undra vad det är när Maria passar till Jesus och så vidare. Nu kommer vi till splittringen mellan Lot och Abraham. Det är också en profetisk bild. För jag sa förut att Lot betyder täckelse. Och här vänder Abraham om. Han bekänner att det är bara dig Gud jag är beroende av. Och Lot hade ju ögonen öppna hela tiden åt varje möjlighet han kunde förverkliga sig själv och så här va. Det är ju täckelsens människor. De som inte ser ljuset i evangeliet, står det. Där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Och då så står det ju så här att Abraham, jag vill läsa först, första Mosebok 13:14. Herren sa till Abraham sedan Lot hade skilts ifrån honom, täckelsen. Lyft upp din blick och se från den punkt, eller det tillstånd där du nu står, från norr, söder, öster och väster. Hela det land som du nu ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Och står det för evig tid. Det har ju med ande att göra, va? Vi vet att landet är en bild på Jesus Kristus och på Guds rike. Och det är det som är bilden också, den andliga bilden av Lot. Lot, han fick ju nästan som den här, vad heter det? Scapegoat, syndabocken, han fick dra iväg. Och nu ser Abraham ju plötsligt. Nu ser Abraham. Och det är väl signelsen av omvändelsen som gör att vi ser. Och det står i 5 Mosebok 29:29. Det här är märkligt. 5 Mosebok 29:29. Så står det. Jag hade en predikan i Alafors för ett tag sedan som hette En Gud som gömmer sig. Och det är märkligt att han gör det. han gömmer sig för de som är visa, som liksom vill ha tag på honom med förståndet. Då gömmer han sig. Då hittar man den inte. 29 och 29 så står det så här: det fördolda hör Herren vår Gud till, men det som är uppenbarat gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi ska kunna följa alla ord i denna lag. Det handlar om något mer än ordet alltså. Det handlar om att se Jesus och se hans härlighet. Och det här beskriver Paulus exakt i andra Korinthierbrevet 3 och 4. Där talar han om en slöja som måste försvinna, en omvändelse måste ske. Då säger han att judarna, när de omvänder sig av hjärtat, står det där, så kommer slöjan, kommer Lot att försvinna. Och då kommer de att se landets riktiga betydelse, att det var en bild på Messias. Så den här bilden på Abraham och slöjan och Lot och det är ju alltid, det är alltid bild på evangeliet. En dag ska Abrahams säd fatta och förstå att landet egentligen var en bild på Herren Jesus Kristus, och ska de bli omvända. Och när den omvändelsen sker, då kommer Herren. Då kommer Herren. Och det är det som håller på att ske framför ögonen på oss nu. Och då står det så här att den här tidsålderns Gud, han har satt täckelse för blindat. Det är otroendes eller olydigas sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva. Nej, just det. Vi har ingen coach eller coachmetoder, utan vi predikar Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Ty Gud sa det, ljus ska lysa fram i mörket, han ska låsta ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Det finns en, ska jag kalla henne för artist, en kristen sångerska som jag tycker om att höra, för att hon heter Kristina Imsen, och hennes texter brukar vara makalösa. Varje gång man hör det så får man en ny vinkel. De är födda alltså. Och jag ska läsa upp för er en fantastisk, jag kände att det var så profetiskt starkt, det talar både till mig och vad vi har pratat om här i början. Jag ska läsa upp första versen i en sång, eller första. Av nya tiders flöden, din själ är tom och trött. Du fjärmat dig från Gud som du en gång mött. Den röst du en gång hörde har dränkts av tidens brus. Du tappat spåret till din faders hus. O själ, vänd om till källan där evigt liv du fann. Röj upp en väg tillbaka där flödena upprann. Ty endast där du mättas och där du hålles ren, ur klipp Kristus bryter fram en flod för var och en. Fantastisk text. Och jag kände idag här att det här att vända tillbaka igen, det här Abraham från Egypten och sen tillbaka igen till landet, löfteslandet, och bygga altaret, är det budskap jag vill dela med mig av. Idag. Att känna att Gud, om vi ska gå igenom det som kommer, de här svårigheterna, då måste du vara Gud. Det går inte egen kraft och egen bankbok eller någonting, för jag tror att världen som vi ser ut, som den ser ut just nu, den kommer att förändras drastiskt. Jag tror Grekland bara var en bild på vad som kommer. Skulle du vilja förlora din pension med 40% över en enda natt? Eller skulle du klara dig då? Ja, en sak är säker. Det skulle bli fullständig kaos i det här landet. Det skulle bli upplopp från plats till plats. Och det är precis vad David Wilkerson såg. Kommer att ske i New York. Och nu idag har vi ut en nyhet där det framkom att Amerika har köpt enorma matlager som man har lagrat upp. För man berättar att det kommer att komma upplopp så småningom. Alltså, det är ju profetiskt det här att börja förbereda våra hjärtan. smärtan. Den här drömmen jag drömde. Det sista i drömmen, det var så starkt. Kan den här elden nå oss? Det är domselden. Kan den nå oss, alltså på andra sidan? Och jag fick aldrig svaret. Men det hoppas jag sannoliken, för det står att vi som tror ska inte bli drabbade av Guds vrede. För det var Guds vrede som jag såg. Vi som är på andra sidan, det är ju en hebré så att säga. Det betyder folket på andra sidan. Vi var på andra sidan, halleluja, ni också, är klart om ni tror på Jesus. Det kommer att brinna på den sidan. Guds vrede är upptänd, han är upptänd mot nationerna. Så vad som kommer att hända nu framöver, det kommer nog att se en ökning av de här straffdomarna som kommer att gå över jorden. Det tror jag i alla fall. Men vi ska blicka mot Jesus och ha honom nära i vårt hjärta. Gud välsigne er och tänk på den här sången. Tack Herre att vi får tacka dig för idag Herre. Att vi får känna din heliga ande i våra hjärtan. Och du ska ta hand och lyfta oss Herre. Och du har vägen för var och en. Du har kallat oss vid ditt eget namn Herre. Och du har rustat oss Jesus var och en. Och jag bara ber dig Herre att du ska göra oss allt starkare i dig. Och du ska leda oss Herre på vägar Herre som inte vi känner men du känner det Herre. Tack Jesus att vi får vara beroende och fattiga i anden Jesus.